Hey guys, you looking for a fight? Here I am.
Hej och hjärtligt välkomna till Par i pixlar, avsnitt 25. Och idag ska vi prata om testosteron, muskler, svett och andra saker som...
drabbar er män.
Ja, drabbar oss män. Det finns mycket saker som drabbar oss män, har jag tänkt på. Men vi ska återkomma till det. Par i pixlar, vi är en tv-spelspodcast, det vet ni redan. Robin heter jag och med mig har jag min fru som vanligt. Hej Filippa.
Hej, precis. Hej. Filippa heter jag.
Hur mår du denna kväll?
Jag mår bra, jag är lite trött, men jag sitter här med en god kopp kaffe, svart som natten.
I en jättesnygg par i pixlar-mugg dessutom.
Precis, det är min favoritmugg.
De går ju att köpa.
Ja.
Om man vill ha en
de
sån.
De är jättegoda och dricker, jag lovar.
Ja, precis.
Hur mår du
då? Jag har redan frågat dig, du ska fråga mig det. Det är jättebra, det är jättebra. Jag är lite trött också, men det blir man ibland liksom.
Ja.
Men idag som sagt ska vi prata om män.
Ja, precis. Manliga huvudkaraktärer, alltså protagonister. Men nu räknar du upp testosteron, svett, muskler och sådana saker. Det är ju inte huvudkraven för den här lite levande listan som vi kommer ha alldeles strax.
Nej, det som egentligen alla de här männen har gemensamt är att de har en penis.
Ja,
för de precis. Är väldigt olika som karaktärer.
Verkligen.
Och vi har ju fått
har
in...
ens en del det?
Ja, det tror jag.
Ja, men det vet man inte. Det finns ju en del som kanske inte ens har det.
Nej.
Lite så här obskyra huvudkaraktärer som man inte riktigt vet. Så här, är de ens människa liksom?
Mm.
Typ så. Skitsamma. Ja. De ska ändå typ räknas som män.
Ja. Och vi har fått en massa kommentarer också från er lyssnare.
Med
förslag på era favoritmanliga huvudkaraktärer.
Och jag tycker att det har varit en bred variation också. Det är jätteroligt.
Mm, ja, men precis. Så att det kommer vara de här muskelknuttarna, men också de här lite känsliga killarna som...
Ja, precis. De behövs också lyftas fram i ljuset.
Ja, de tycker jag är extra spännande oftast.
Men innan dess så ska vi ju prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden.
Mm.
Och slöprata lite.
Mm. Mm.
Vad har vi spelat den senaste tiden då?
Ska du eller jag börja?
Ja, jag kan ju nämna att jag har spelat ut Mass Effect 1.
Mm, vad kul.
Ba-ba-da.
Vad tyckte du?
Jo, du, alltså det är ju ett bra spel. Det är ett sjukt bra spel. Det man märker så fort man sätter sig in i det här spelet, alltså redan inom de 10 första minuterna, så märker man ju att spelutvecklarna, de vet ju om att det här är en bra spelserie. De visste ju om att det här kommer bli en episk upplevelse.
Absolut.
Så de går ju inte ut liksom smygandes lite så här osäkra, utan det är pang på. De liksom förstår hur jag menar. De vet om att det här kommer bli ett bra spel.
Absolut, absolut.
Därför alltså annars hade det kanske blivit pretentiöst i ett annat sammanhang, men det här är ju ett sånt bra spel så de får det. De får lov att göra så här episka saker.
Ja, de lyckas balansera redan tidigt det här med att vara ett bra spel och att vara ett pretentiöst spel.
Ja, alltså de tar sig inte själva på för stort allvar. Alltså,
nej, precis. Och det roliga är så här också, nu har du spelat ut ettan och nu har du ju bara de två bästa spelen kvar.
Ja, de säger ju det och det ska bli jättekul alltså.
Det är många som hävdar ändå att ettan är bäst. Jag tycker att ettan är det absolut svagaste spelet i trilogin. Ettan är, det är för mycket, alltså det lider av det här Assassin's Creed. Det första Assassin's Creed är samma sak, att det kändes repetitivt väldigt snabbt. Det är liksom när du åker runt på de här olika planeterna i den här Mako-bilen och utforskar. Och du kommer till en bunker och invändigt ser alla bunkrar likadana ut på alla planeter.
Det blir lätt repetitivt som du sa.
Ja.
Och jag har märkt att nackdelarna och bristerna som många påpekar med Mass Effect 1 är även de sakerna som en del älskar.
Mm. Ja, precis.
Så
precis.
Det finns egentligen inte såna här universella fel med det här spelet.
Jo, jag kan
det
jag kan
som
säga
några
ett.
Älskar, det hatar de andra. Förstår du vad jag menar? Jag vet många, eller jag själv till exempel, kanske tröttnade lite på att allting såg likadant ut invändigt. Och kanske det här utforskandet på planeter liksom. Men ja, alltså jag avskydde inte. Jag tyckte det var kul också. Och man blev ju bättre och bättre på att manövrera den här lilla bilen då. Men jag vet ju andra som älskade det och som saknar det i de två följande spelen.
Ja, det är, för mig är det obegripligt. Jag tycker bara att bilen, man reser runt där, det är bara tråkigt.
Alltså det, jag förstår skärmen, så jag vet ju om att man tar i stort sett bort det helt. Och det är lite tråkigt för att man vill ju ändå känna det här vad ska jag säga, intresset av att landa på en helt främmande planet och få i stort sett fria händer att åka vart du vill.
Jo, men de...
Vad finns på den här planeten liksom? Det är ju lite spännande.
Jo visst, jag kan förstå att folk saknar den här utforskarkänslan som finns i ettan då. Och att 2 och 3 är mer actionpackat. Men enligt mig så är det så är inte Mass Effect, det ska inte handla så mycket om utforskande, för att det leder sällan till någonting egentligen. För att när du landar på en ny planet, du ser ju direkt på kartan vart alla de här objekten finns du kan åka till. Så att det är inte så att du åker runt i blindo och liksom letar i de här stora dalarna.
Nej,
eller de här...
du gör ju inte någon avancerad arkeologi undersökning liksom för att ta reda på alla de här grejerna. Och en annan sak som jag tyckte var lite så oväntat. Ibland kommer upp en ruta som beskriver vad du och dina besättningsmän gör. Det kan till och med vara så obskyrt att den beskriver att du hamnar i någon så drömstadie och du ser en massa saker, upplever en massa saker. Och sen, aha, sen är det inte mer än det.
Bara text alltså.
Ja, det är bara text. Det hade jag ju velat se. Det hade ju jag velat uppleva. Men det är så här, var de för lata eller tänkte de att det gör ingenting. Vi beskriver vad som händer bara och så får de liksom gå efter det.
Men vi snackade om fel tidigare i spelet, och jag tycker att PlayStation 3-portningen är fruktansvärd. Alltså den lider av väldigt långa laddningstider och en hel del popping och lagg framförallt. Och det finns inte riktigt på samma sätt. Laddningstider är det ju i 203 också, men det är inte samma liksom problem med texturer som hoppar runt som dårar liksom.
Nej, alltså det märkte man ju av. Det var väldigt mycket popping när man åkte runt i makobilen på olika planeter och sådär. Och väldigt mycket laddningsscener alltså. Varje gång du gick in i en hiss, alltså hissen är ju ett laddningsmoment liksom. Det finns ju inte annat än det. De har löst det ändå ganska bra, i och med att du sitter ju inte bara och rullar tummarna, du får ju lyssna på nyheter och ibland så diskuterar din besättning saker liksom, när de står och väntar där i hissen. Så det har de löst ganska bra tycker jag. Men ändå är det väldigt mycket laddningsscener. Egentligen när du går ut ur varje rum så kunde det vara sådär.
Jag måste ju fråga dig lite nu. Nu kommer vi in på lite spoilerfyllt vatten här om Mass Effect. Men jag måste ju fråga då. Vem valde du att döda av Caden och Ashley? Och vem låg du med?
Ja, okej. Okay. Ska jag säga det?
Ja, det tycker du ska säga. Absolut.
Jag var ju helt omedveten om de val som jag skulle ställas inför.
Du spelade som Femkepp.
Jag spelade som Femkepp. Vanguard körde jag som. Och jag körde väl i stort sett endast Paragon. Och det är inte för att jag liksom aktivt försöker bara vara god, utan det är de valen som kändes mest naturliga för min del. Jag är en snäll människa, antar jag.
Jo, men det är visst, absolut.
Det känns liksom inte bra för mig att utrota en hel koloni bara för att jag får en order om det. Förstår du vad jag menar? Men sen då när jag ställdes inför det här valet, vem jag skulle rädda av dem, då grundade jag det på hur Ashley hade betett sig mot mig. Vi kom ju till en ö där man får reda lite mer på Krogans historia och deras sjukdom som de har drabbats av. Det är ingen idé om jag går in på det här för mycket. Har ni inte spelat det här spelet så får ni vänta någon minut då, helt enkelt. Men där kan ju han dö i alla fall.
Rex
kan dö där. Han gjorde det första gången för mig för att jag inte hade varken charm eller intimidate på tillräckligt höga nivåer. Jag är så pass OCD-ig och kräsen, så jag spelade faktiskt om det, för jag ville så gärna ha honom med. eftersom jag känner till lite om hur, ja, hur spelet kommer utveckla sig för honom. Så jag spelade om det och verkligen satsade så att jag skulle kunna rädda honom. Men första gången jag spelade det, då dödades han av Ashley.
Mm. Och då grundade du det på och då, vem du valde.
Ja, det var det som avgjorde det för mig. För då liksom visade hon en sida som... Alltså i praktiken så hände det ju inte under min spelrunda sen.
Nej, men hon visade ändå vad hon var kapabel till att göra
då,
senare.
Precis, då fick jag se hennes, alltså en sida av henne som jag inte alls gillade. Mm. Alltså hon kändes liksom... Alltså hon bara går i blindo liksom.
Under trilogins gång så är det inte första gången som hon... gör. Om du hade haft henne vid liv så hade hon gjort liknande saker senare.
Ja, så det gör inte mig någonting att hon inte...
Nej,
att hon
precis.
Inte där. Hon ska ju vara den här kristna bruden som är från jorden och som...
Hon är rasist.
Och som är superrasist. Mm. Det är lite tråkigt att de gör så, men så jag valde faktiskt Caden.
Mm.
Och sen blev jag förvånad när jag fick valet att välja mellan Liara och Caden.
När det kom till att ligga.
Ja, precis. Alltså jag gillar Liara jättemycket.
Mm.
Men inte på det sättet liksom. Hon känns mer som en... Alltså den relationen min Shepard fick med henne var liksom inte på den nivån. Så jag blev väldigt, väldigt förvånad.
Mm.
Och det kändes inte bra liksom.
Liara är ju faktiskt en underbar karaktär. Och under trilogins gång så gör hon en väldigt stor karaktärsutveckling. Och det är jättekul att se och följa henne. För hon är en sån intressant karaktär.
Ja, alltså
hon börjar ju som lite så här, liksom girl next door. Lite så här
klumpig. Ja, men väldigt osäker.
Ja, precis.
Hon är ingen soldat, hon är liksom arkeolog typ.
Mm.
Nej, men jag gillar henne jättemycket. Men så, ja, inte på det sättet. Så
inte tillräckligt mycket för att kunna ligga med henne.
Nej, jag vill inte ha henne på det sättet.
Nej.
Liksom. Jag har henne heller som en trogen bundsförvant vid min sida. Liksom.
Mm.
Så jag valde Caden.
Oj, ja, just det. Ja,
fast inte för att jag direkt drogs till honom på något sätt.
Han är väl snygg?
Nej, det är han inte.
Varför inte då?
Men jag vet vem jag ska ha i tvåan.
Ja, okej. Ja, vi lämnar det. Vi säger inte. Nej, vi tar det sen när vi har börjat spela tvåan tillsammans. Här. Ja, men kort sagt, vill du rekommendera Mass Effect till våra lyssnare?
Ja, självklart. Det är en episk resa. Alltså, självklart. Prova det. Det är inte alla som gillar det och jag vet flera som slutade spela det på grund av kontrollerna. Men alltså, om jag kan klara Mass Effect 1 och om jag kan vänja mig vid de kontrollerna, då kan alla göra det.
Mm.
På riktigt.
Absolut.
Ja.
Och jag måste säga också att det är en av de bästa speltrilogierna någonsin enligt mig. Så att jag tycker att man ska genomlida ettan och sen så får man en riktigt bra payoff i tvåan och trean sen.
Ja.
Mm. Jag har spelat ett nytt spel som heter Life is Strange. Och jag fick det här spelet rekommenderat till mig av våran kära kollega Joakim Olsson på Videospelsklubben. Och han skrev att har du sett Life is Strange? Har du sett någonting från det spelet? Jag sa såhär, nej, jag har ingen aning om vad det är liksom. Han bara, du som älskar Twin Peaks och Archivex, du kommer älska det här spelet. Och jag bara, okej, okay. Så jag tankade ner. Det är alltså ett episodbaserat spel. 5 episoder som jag förstått.
Alla Telltales, deras episodbaserade spel.
Ja, precis. Och det följer ju lite den trenden också. Att det är som ett, vad ska man säga, ett grafiskt äventyr med liksom inte så mycket fokus på liksom, hur ska man förklara det? Det är inga så här tunga spelmoment, utan det är mer liksom att det handlar mer om dina val. Precis som i Walking Dead och alla andra liknande spel, Game of Thrones. Så jag spelar jättemycket episodbaserade spel nu, men det är så här, det funkar bra nu när jag är pappaledig, när Dante sover, då kan jag sätta mig ner och spela en 40 minuter och spara liksom. Det funkar jättebra för mig.
Det är interaktiva filmer.
Typ, ja, absolut. Men med dina egna konsekvenser som driver handlingen framåt. Då. Men det är i alla fall ett spel som är utvecklat av Dotnod Entertainment. Och jag känner inte till dem alls innan. De har bara släppt 2 spel tror jag innan. Och, men det är ju Square Enix som har publicerat det också. Det tyckte jag var rätt så kul att de publicerar ett sånt här spel som inte är liksom ett rollspel.
Det är deras normer liksom.
Nej, precis. Det är inget rollspel liksom, eller liknande. Liksom.
Det är
väldigt, väldigt icke-japanskt skulle jag säga. Men det är ju så, de släpper ju alla möjliga spel nu liksom, från olika utvecklare och sådär. Men i alla fall, vi spelar som Maxine som bor i Oregon och Ja, det här är ju väldigt, det utspelar sig liksom nu i våran samtid liksom. Och jag har fått för mig att hon går på någon så här fotocollege. Jag vet inte om det är någon så här high school eller om det är någon liksom annat, men hon går i skolan och fotograferar. Jag vet inte vad ska man kunna säga. Det är typ som fotogymnasium om det hade varit i Sverige. Förstår du vad jag menar? Man går i gymnasium med fokus på fotografering.
Gör alla elever det?
Ja, hennes klass gör det.
Ah, okay. De fotograferar. Ja, okej. Okay. Det kanske är college eller någonting.
Ja, något sånt.
Inriktning media typ.
Ja, de har någon så här dorms också, så då måste det vara högskola, va? De bor i någon så här
college
någonting. Skitsamma. Det som är grejen är att den här tjejen är ganska osäker, dåligt självförtroende, och det märker man tidigt i spelet.
Of course.
För hon är den här liksom lite odd girl out i sin klass liksom, och det finns den här populära tjejen, det finns de här sportfånarna och alla de här klassiska stereotypa college karaktärerna. Så man tror först att man typ spelar en spelversion av American Pie.
Det är såhär, the jocks, the goths, the nerds.
Precis.
Alla
de här stereotyperna. Så man tror liksom att det är typ en American Pie-film det här. Men spelet ändras ganska snabbt när man tar sig in på en toalett i spelet. Och där bevittnar man ett mord.
What are you doing? Come on, put that thing down.
Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me.
You are going to get in hella more trouble for this than drugs.
Nobody would ever even miss your punk ass, would they?
Get that gun away from me, psycho. No.
Det som hände sen är att,
ska du säga det här?
På något sätt så lyckas man ändå att rädda den här personen. Jag tänker inte säga hur. Men om man är ett fan av Twin Peaks, om man är ett fan av Arkivex eller liksom lite så här övernaturliga grejer.
Men sa du att man bevittnar ett mord eller ett pågående mord?
Personen... Nej, du bevittnar ett mord.
Så personen dör? Men ändå räddar du personen? Ja, men då måste det ju vara att huvudpersonen har någon form av krafter, övernaturliga krafter.
Det kan jag säga, men jag tänker inte säga mer än så, för att det skulle vara att förstöra upplevelsen.
Ja.
Liksom. Jag har ju spelat klart första avsnittet och jag är helt fast. Jag tycker att det är sjukt coolt och det är härligt att spela ett spel ändå som, alltså, många har sagt att det är typ som en liten en hipster, en version av typ hipster, vad ska man säga, Sims edition, Sims hipster edition eller vad fan man ska säga, jag vet inte.
Ja, jag vet ju att det har ju fått kritik från olika håll att det är ett hipsterspel bara för att de liksom så här name droppar Twin Peaks, Pussycat, Kill Kill, andra diverse lite smått obskyra titlar som kanske inte alla känner till. Ja, det kanske är lite definitionen på hipster. Men varför inte? Det här kanske är spelutvecklarnas liksom sätt att visa sin uppskattning för några av vår tids stora kulturfenomen.
Ja, precis.
Och jag har ingenting emot. Alltså, jag känner istället att det är lite roligt att de liksom säger titlar som kanske inte alla känner till och så har man själv sett den.
Men precis,
det är
precis.
Ju roligt.
Det är liksom en övernaturlig hipster-simulator skulle man kunna säga att det här spelet är. Men det är väldigt, väldigt bra och det handlar ju som sagt om att du ska göra val som påverkar handlingen. Jära. Vi har sett det här i The Walking Dead 1000 gånger. Men de har en ganska originell twist på det här. Och jag ser jättemycket fram emot att spela resterande delar. Jag är helt fast. Det var länge sedan jag var så här fast i ett episodbaserat spel.
Fy vad roligt.
Så det tycker jag verkligen. Life is Strange. Jag tycker att alla ska spela det spelet. Om man liksom gillar den typen av spel. Episodbaserade med val och konsekvenser och liknande.
Vad kul.
Ja, vi har hållit på ett tag nu. Ska vi lyssna på en liten låt och sen så ska vi prata om...
Ska vi inte först prata lite kommentarer?
Ja, kommentarer ska vi ta först, givetvis. Ja. Vi har fått lite kommentarer då om vilka folks manliga favoritmanliga huvudkaraktärer är, men vi har också fått några kommentarer som handlar lite om förra avsnittet och lite sådär. Jag tänkte läsa upp en från Grullman nu där det står: hejsan, mer ros åt Paripixlar. Ni skaffade nyss lite nya apparater för inspelning och det märks. Ljudkvaliteten är superb. Klippning och redigering av programmen är också väldigt bra med fina ljudslingor i bakgrunden som man kan nynna med på när man lyssnar. Ett stort plus till hårdrocksdängen som ni körde då ni presenterade nästa avsnittstema. Bizarr. Håller med Filippa. Vampire the Masquerade Bloodlines skulle må superbra av en remake. Spelet kvalar in på min topp 10 av spel all time. Har säkert spelat igenom det 3-4 gånger och valmöjligheterna och dialogvalen gör omspelningarna motiverade. Sen har han skrivit vem hans favorit manliga huvudkaraktär är här nere, men det sparar vi.
Fy vad roligt att han gillar Vampire the Masquerade. Alltså du ska veta att när jag var typ 13-14 år, då var jag besatt av vampyrer.
Det är väl fortfarande?
Ja, fast nu är det inte en besatthet. Nu är det mer att jag gillar vampyrer. Mm. Vampyrfilmer. Nej, men jag var besatt. Jag skrev en egen bok. Jag var helt... Ja. Jag har till och med åkt till Transylvanien och besökt Draculas slott.
Båda två.
Mm. Så när det här spelet kom, det var liksom innan jag hade börjat spela särskilt mycket tv-spel eller datorspel. Så jag blev ju helt fast i det här spelet. Min syrra köpte det åt mig. Och jag kommer ihåg vår dator var så här jätteseg, så det var knappt att jag kunde liksom klara av det här PC-spelet. Och jag blev helt fast i hela det här universumet. Det är jättestort. Och det är lite kul för att trots att det här spelet, utvecklarna, de har ju lagt ner för länge sedan.
Okay.
De finns inte kvar. Och det här spelet när det kom, det var lite fullt av... det var fullt av lite buggar och saker som inte riktigt funkade som de skulle.
Mm.
Men allting hann liksom inte fixas till eftersom utvecklingsteamet la ju ner.
Okay, ja.
Men fansen var så dedikerade och älskade det här spelet så mycket så de liksom startade upp allting igen och gjorde allting själva.
Okay,
och släppte i stort sett officiella patchar så att fansen då kunde uppdatera och spela spelet lite mindre laggigt.
Coolt.
Och jag kommer ihåg att forumet och hela det här universumet fanns kvar långt, långt, långt efter att spelet släpptes.
Stor community med andra ord.
Väldigt, väldigt stort community. Mm. Och det fanns massor av webbsidor och det är liksom det är så här årliga event. Folk anordnar så stora Vampire the Masquerade-fester och det är skitstort.
Mm.
Så det är lite förvånande att inte så jättemånga känner till det här spelet.
Alltså är inte det här spelet baserat på rollspelet?
Jo, det är typ så här paper and pen spel av den här World of Darkness.
Det har jag ingen aning om.
Nej, men det heter det. World of Darkness är typ det här universella världen. Mm. Så det finns mer än bara vampire. Jag tror att det finns någon som är varulvar också.
Ja, men det är väl lite samma universum
ändå. Och någon magiliknande. Ja, det ska i alla fall utspela sig i samma universum.
Okej.
Okay. Mm. Så jag tycker det här är jätteintressant och jag hade gärna sett en remake på det.
Men det här är alltså... Ja, precis. Jag blandar ihop Vampire med, vad heter de, Anne Rice, de här böckerna.
Jaha, nej, det är inte samma sak.
Det är inte samma universum. Jag är pissdålig på min vampyr lore.
Anne Rice, det är en författare. Hon skrev ju Vampire Lestat och Interview with the Vampire. Men de släpptes ju sent 60-tal.
Okej, det är så gammalt alltså.
Ja, visst.
Shit, det har jag fan ingen aning.
Men så filmatiserades det ju den 94, tror jag.
Ja, och sen så kom ju filmatiseringen av Queen of the Damned.
Det är väl, inte lika bra.
Nej, det är väl tredje boken.
Det är tredje boken.
Då skippade alltså Vampire Lestat. Den andra boken.
Ja.
Jo, det var ingen film.
Nej, den var ingen film, men den ska ju utspela sig före Interview with the Vampire.
Okej, okay, ja, och det är en prequel alltså.
Ja.
Okay. Jag har fan ingen koll.
Nej,
men det är bra att du lär mig.
Det är
bra
att
du lär
mig. Det är riktigt bra böcker.
Sen måste jag tacka så jättemycket för kommentaren och tack för fina beröm. Och, vi har lite nya mickar sen att ta tillbaka och redigeringen sker fortfarande på golvet i vårat sovrum. För jag har inte köpt något nytt databord. Jag ligger på golvet och redigerar med headset. Men det är kul att det blir bra ändå, för jag har liksom inte så mycket utrustning själv att liksom lyssna och lyssna på om det låter bra liksom. Men
du är duktig, Robin.
Ja, men tack, det är jättekul att höra. Jag har ju aldrig liksom jobbat med ljudredigering, så att jag har ju liksom lärt mig allting på egen hand. Och det är kul att jag gör någonting rätt i alla fall. Det är jätteroligt. Vi har fått en till kommentar. Vill du läsa den?
Det kan jag göra. Då har vi fått från vår gode vän Tobias som har spelklassiker musik.
Hej Tobias.
Hej Tobias. Han säger: tack för ett trevligt program. Hotel Dusk är verkligen ett jättemysigt spel. Men för att vara en liten besserwisser så vill jag bara säga att Robin allt får läsa på sina kunskaper om brädspel.
Uh-oh.
Cluedo är ett väldigt gammalt brädspel som går ända tillbaka till 40-talets Storbritannien och är ett av de mest sålda sällskapsspelen runt om i världen tillsammans med Monopol och Risk. Så det är inte en spin-off av TV4s lekprogram på 90-talet utan mer tvärtom.
Okej.
Okay. Ja, där fick du alltså.
Ja. Tobias, från och med nu så utser jag dig till att vara min mentor.
Ja.
Nej, men jag brukar ibland uttala mig klumpigt om saker jag inte har någon aning om. Men det är bra att det finns folk som kan mer än mig.
Det är väl jättekul att du vågar visa dina brister,
ja,
än att
vi
inte säger någonting alls. Liksom. Tack för kommentaren.
Ja, tack så mycket Tobias. Och du har ju också skrivit att några av dina favoritmanliga huvudkaraktärer. Men de tar vi ju sen alldeles strax här, tänkte vi. Men innan vi börjar prata om penis, jag tänkte säga. Om varför kommer jag alltid in på jag definierar män med ordet penis. Jag vet inte.
Ja, men det är väl inte jättekonstigt att du gör det.
Nej, men det finns ju så mycket annat liksom. Känslor och sånt. Ja, jag vet
säg
inte
vad du skulle säga.
Vi lyssnar på en låt nu innan vi börjar prata om män, och vi ska lyssna på en låt ifrån Red Dead Redemption, eller hur?
Det stämmer.
Låten Compass, en jättemysig låt. En känslosam liten dänga. Ja, vi hörs snart i alla fall. Now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the compass that I need, oh, is the one leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the home of your arms I stray, off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Coffee waves the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles, such empty caffeinated riddles. Now I know the only compass that I need is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need, oh, is the one to you. Ett ord, Filippa. Men.
Men.
Vad tänker du på då?
Oj, det är svårt. Alltså, det kan ju vara vad som helst egentligen. Vi har inte satt några direkta krav på den här listan eller det här samtalsämnet. Det behöver inte vara en viss muskelmassa eller vapenentusiaster, utan enda kravet är att de ska vara av det manliga könet.
Och huvudroll.
Ja, att det ska vara protagonister. Så den här listan är väldigt bred, väldigt varierad. Och det är så vi gillar, eller hur?
Ja, precis.
Det här var jättesvårt, tyckte jag. Fast vi har inte valt ut våra liksom favoriter, utan vi har mer valt några varierade karaktärer som vi tycker om och som gör ett bra jobb. Som...
Ett gäng sköna killar liksom.
Ett gäng sköna grabbar.
Mm. Ja. Kan vi säga.
Det kan vi säga.
Så, vill du börja prata om någon som du har på hjärtat?
Ja, jag kan ju börja var som helst liksom.
Mm.
Jag skulle vilja prata lite om Tidus från Final Fantasy 10.
Mm.
Jag tycker att han är väldigt intressant. Innan du och jag skulle börja spela det spelet så sa du att jag skulle avsky honom. Det är väldigt många som gör det. Det finns en speciell scen i början av spelet när han och Jonas står och skrattar ut i tomma intet och är skitlöjliga. Den bilden typ karaktäriserade hela honom.
Mm.
I stort sett alltså genom halva spelet, tills jag liksom fick en djupare bild och insikt av vem han var. Ja, vi har den här till synes obekymrade och naiva tonårskillen med lite för stort ego för sitt eget bästa, men som visar sig ha ett ganska mörkt förflutet. Och han är liksom villig att hjälpa andra, han är sprudlande, han är glad, och som jag sa innan, han växer något enormt i mina ögon. I början av spelet så tycker man bara att han är irriterande.
Mm.
Shit, ska jag behöva lyssna på den här rösten nu i 15-20 timmar liksom.
Precis, ja.
Eller ja, 50 timmar kanske.
Ja. Mm.
Men han är faktiskt en bra karaktär och han är trovärdig och han växer verkligen på en.
Mm. Ska jag säga alltså, en rätt så konstig sak som jag märkte nu när vi spelade igenom Final Fantasy 10 tillsammans här. När jag spelade det första gången, då var jag tonåring själv. Och då tyckte jag att han var skitmuppig och störig och irriterande. Och jag var verkligen så här, jag var verkligen inget fan av honom.
Man tycker att det borde vara tvärtom.
Precis.
Att du liksom lättare kunde relatera till hans problem och sådana saker.
Men jag
du
var
kanske
tvungen...
bara störde dig på det.
Ja, precis. Så var det. Och men jag känner nu när jag spelade alltså för i vuxen ålder att nu förstår jag Tidus. Nu förstår jag hans ungdomliga... alltså känslomässiga kaos han har i huvudet. Precis. Det krävs nog att man spelar spelet kanske liksom när man var tonåring själv och irriterar sig på honom. Sen växer man upp och återvänder till Tidus och liksom ser att nu förstår jag den här människan. För att som tonåring man är ju liksom emotionellt instabil och
trasig.
Ja, precis. Och jag kände verkligen att nu kan jag relatera till den här personen, för att nu har jag gått igenom min ungdom, nu är jag vuxen. Jag förstår typ hur han känner, och det är rätt intressant faktiskt.
Jag tror att det krävs att man kanske ser på det med ett par mogna ögon.
Ja.
Man tänker ju annars att en tonåring lättare kan relatera till tonårsproblem och tonårsdilemman, men Tidus är ju inte bara en vanlig tonåring. Hans problem är ju inte att han får en tjej han gillar och ja, han får inga bra betyg i skolan. Utan det gömmer sig ju ett mörker inom honom som är av ett moget slag.
Mm.
Det är ju liksom inte bara så här, ja, men tonårsproblem, vanliga tonårsproblem.
Nej.
Utan det är ju ett ganska stort mörker inom honom som du som tonåring kanske inte liksom kunde se på samma sätt som
man
du gör
måste,
nu.
Man måste vara på utsidan för att kunna se in,
ja,
på ungdomens problem.
Men han i alla fall vill jag prata lite om.
Mm.
Och jag tycker att han är en härlig person liksom. Men jag tycker nästan att han, alltså Tidus, men även Zidane från Final Fantasy 9 och Sora från Kingdom Hearts-serien. Deras personligheter är ganska lika.
Alla de där tre karaktärerna är ju karaktärer som genomgår en stor resa och växer väldigt mycket på vägen.
De växer väldigt mycket. De startar som så här lite smått irriterande komiska karaktärer som alltid ska säga vad de tycker. De har ganska stort ego och de ska liksom, ja. Men de växer och blir liksom godhjärtade människor som utan att tappa för mycket av sin personlighet.
Mm. Nej, men precis, jag håller med dig där. Och det är, ja, det är tre väldigt, väldigt vad ska man säga, ungdomliga karaktärer som växer med resan.
Och
det är,
ungdomliga. Ja,
ja, precis. Ska jag ta en då, apropå ungdom?
Ja, men det tycker jag.
Ja. I Devil May Cry får vi bekanta oss med Dante. Och jag tror att många här tycker att den gamla Dante är bättre. Jag står fast vid att jag gillar den nya Dante mycket, mycket mer. Den här killen lider av grava attitydsproblem och gör sig skyldig till en hel del otyg. Och jag älskar badass Dante, om vi säger så.
Ja, så han spöar ju skiten ur änglar och demoner och visar liksom att han ska inte bli trampad på.
Mm. Jag skulle klippa in här lite hur det kan låta under en bossfight i Devil May Cry.
So you must be the secret ingredient.
Oh,
I'm your prime date, you ugly sack of shit. You missed. My name, by the way, is Dante. But you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think?
You want to kill me? You can't kill me. I'm 1,200 years old.
You don't look a day over 12,000.
Fuck you.
Fuck you.
Fuck you.
Ja, där fick vi ju liksom en liten smak av hans attityd och jag gillar det väldigt mycket. För att ja, den gamla Dante känns så, jag vet inte, så jäkla omodern på något sätt. Och jag tycker att den här nya Dante framstår mer modern idag liksom.
Jo, alltså, jo, jag förstår vad du menar, men kan inte det vara för att spelutvecklarna typ gav honom en frisyr som var supermodern för något år sedan?
Jo, precis.
Och att de spelar dubstep i bakgrunden.
Mm. Jo, visst. Absolut.
Det kan jag tycka är lite fattiga alltså så här, fattiga försök till att få ett spel att vara mer modernt. Det är inte det som ska avgöra, utan det är ju mer karaktärens personlighet och sätt att föra sig. Fast det tycker jag de har gjort bra också, för jag tycker att det är just dialogerna, hur han pratar, hur han beter sig och hans attityd mot andra, det är det som gör det mer rappt liksom, lite mer modern.
Jag har ju liksom en kärlek för det här med rappa manliga huvudkaraktärer som är stora i käften liksom. Jag älskar sånt.
Ja, men det är ju intressant.
Ja,
för oftast, för det mesta är man ju inte så själv.
Nej, precis, precis. Och det är kul att leva ut sin inre djävul, eller om man ska säga liksom.
Ja, men visst.
På något sätt.
Det förstår jag.
Ska vi ta en kommentar, eller vad säger du?
Det kan vi göra.
Vi kan ju ta Grullmans karaktär här. Min favorit karakar är Geralt ifrån Witcher-spelen. Han äter manliga hjältar som Drake, som Dante och Nathan Drake till frukost.
Där fick du, Robin.
Nej. Witcher-spelen är liksom Vampire-spelet, fullt av valmöjligheter. Och väljer man att spela som good guy och ställa sig på det svaga sida, så bibehåller ändå Geralt sin stenhårda attityd och handlar därefter. Obeveklig. Sen tycker jag att han har en bra bakgrundsstory som är lite mer komplex än vid första anblicken, då han helt enkelt utger sig för att vara en monsterjägare.
Det där gillar jag. Mm. Jag har all respekt för spel där du får forma karaktären själv.
Mm.
Men det kan även göra att karaktären i sig blir ganska opersonlig. För dens attityd är ju då baserat på dina val. Den,
precis,
har ingen attityd eller personlighet själv.
Mm.
Men det han säger här, det är ju att den här Geralt, han är ju badass. Oavsett om du är vänlig mot andra eller om du liksom bara drar över alla liksom.
Ja, precis.
Därför har han ju från början redan en bra attityd och en bra alltså, välskriven personlighet.
Mm.
Och det uppskattar jag faktiskt.
Ja, för det, ja, precis som du säger. Jag gillar ju spel där du får göra moraliska val. Men då ska ändå karaktären reflektera dem på sitt eget sätt. Liksom. Han ska ändå vara en, han ska ändå ha en karaktär. Även om valen som görs är dina.
Ja, precis. För annars är det svårt att verkligen säga att en sån karaktär är bra.
Ja, för då
egentligen tycker du ju bara om dina egna val.
Ja, precis. Och jag tycker att vi pratade lite om det tidigare, men Mass Effect. Commander Shepard är ju i gränslandet för vad som är en bra huvudkaraktär enligt mig, eftersom att han känns, om man skulle ta bort alla moraliska val, vad skulle då finnas kvar av liksom karaktären Shepard?
Ja, jag håller med. Jag är lite osäker liksom på Commander Shepard, för alltså den personligheten, den är ju inte huggen i sten, för den är ju upp till dig liksom. Mm. Men jag tycker ändå att alla val som Commander Shepard gör, oavsett om du är Paragon eller Renegade, de är ändå episka. Så därför tycker jag ändå, om vi nu ändå ska komma in på Mass Effect, att Commander Shepard är en bra huvudperson. För att ingen kan ju förneka att Commander Shepard tar ordet episkhet till en ny nivå. Alltså det går ju inte.
Nej, visst, absolut.
Det är liksom välskriven dialog, karaktärsutveckling som är enorm. Så därför tycker jag ändå att han eller hon förtjänar att vara med på en lista över bra huvudpersoner.
Jag tycker att det är gränsfall, tycker jag. Liksom, för jag ser Commander Shepard mer som en förlängning av mig.
Jo, kanske. Men i och med alltså, vilket val du än tar, så blir ju ändå, alltså, alla val är ju episka och välskrivna.
Mm.
Och det är typ det jag tänker på.
Jag föredrar ju i sånt fall karaktärer som är lite mer, vad ska man säga, alltså som har en starkare karaktär.
Ja, precis. Du ska lära känna den personen, en person som redan finns.
Mm.
Följa med på den personens resa, lära känna den liksom.
Mm, precis. Jag gillar ju John Marston från Red Dead Redemption. Delvis för att han är ju en good guy, och i spelet så ska du ju göra alltså bra good deeds. Du ska göra liksom bra saker. Men man märker ju på den här killen att han kommer ju från ett väldigt problematiskt förflutet, och han är en good guy som försöker göra bra saker. Och det är det jag tycker. Jag tycker att det känns mycket mer.
Du menar att han är en dålig, eller menar du att han är en good guy som försöker göra bra saker?
Nej, han är en bad guy som försöker göra bra saker.
Men du sa att han är en good guy.
Okej, han är en bad guy som försöker göra bra saker. Och det tycker jag är, det är liksom, sånt är mycket, mycket starkare för mig att uppleva.
Ja, men jag håller med, och det är trovärdigt, tycker jag.
Mm. Ja, men precis.
För
precis.
Att, alltså, det finns många människor som har vuxit upp fel och under orättvisa omständigheter, vilket har gjort att de har tagit lite sämre val.
Ja,
kanske.
Precis. Och,
men så kommer det förflutna i kapp dem.
Ja, absolut. Och Tobias kommenterade också här. När det gäller manliga karaktärer så är jag väldigt förtjust i Link, den tystlåta hjälten. Glöm bort den vedervärdiga styggelsen från den tecknade tv-serien. Som gör allt för att rädda världen.
Excuse me.
Ja, usch. En manlig karaktär som jag också är väldigt förtjust i, som har ganska mycket djup, är John Marston från Red Dead Redemption. Också en lite mer lone wolf, men med ett gott hjärta djup där inne. Och det är precis vad jag säger liksom. Du och jag har samma smak, Tobias.
Ja, men det var bra faktiskt.
Ja, precis, för att han är en väldigt väldigt stark karaktär, och man märker tidigt i spelet att han är inte van vid att göra bra saker liksom. Och det är liksom
ligger inte i hans natur.
Nej, och det tar nästan lite emot. Han är liksom inte van vid det här att hjälpa folk liksom. Och jag tycker att det är så starkt att se han göra den här enorma utvecklingen från att vara en bandit till att bli liksom en
hjälte, familjepappa liksom.
Ja, precis. Och han är ju ett tydligt exempel på antihjälte egentligen.
Och de är ju nästan de mest intressanta i många av fallen.
Ja, precis.
Men Tobias nämnde även en väldigt älskad hjälte och manlig protagonist, Link.
Ja, oh, Link, ja.
Och då skulle jag vilja fråga dig, alltså vi har ju en hel del klassiska protagonister. Vi har Link, som nyss nämndes. Vi har Mario.
Sonic.
Vi har Mega Man. Vad känner du inför de här till synes opersonliga karaktärerna, fast som dock har framträtt i vår tids bästa spel. Mm. Känner du att de alltså, håller de än idag? Alltså, håller de än idag eller är de bra just av nostalgiska skäl?
Jag förstår frågan. Och det är ju...
Vilken tur!
Ja, men alltså, jag förstår vad du vill komma fram till. Liksom. Ja, jag vill ändå säga att de håller idag. För att min bild av typ Link, Mario, Mega Man och sånt där, det är att de kastar sig ut på nya äventyr utan att ifrågasätta någonting. Liksom, som Link har ju aldrig sagt ett ord. Men ändå så är han min klart alltså favorit manlig huvudkaraktär.
Det är så alltså?
Absolut. För jag menar, Link har gjort väldigt mycket och han har aldrig sagt ett ord. Han har aldrig sagt ett klagomål. Eller någonting. Han har aldrig klagat på någonting. Han bara säger, okej.
Stackars kille.
Ja, men det jag gillar det med honom. Man behöver inte prata för att vara en bra karaktär. Och det tycker jag är tydligt med Legend of Zelda, Mega Man och liksom retrotitlar som inte har så mycket story egentligen. Och jag tycker att de håller väldigt bra än idag. Men vad känner du inför det?
Ja, men jag håller faktiskt med. Jag kan liksom inte såga de här klassiska protagonisterna. Alltså bara för att det inte finns så mycket dialog. De är med i några av de bästa spelen. Och de har stått för så mycket. De har blivit ikoner för spelvärlden. Och ja, alltså ta bara Mario. Mm. Alltså hela den rädda damsel in distress. Hela den situationen. Det är så många spel som bygger på just det.
Mm. Men precis.
Det är så kul att se. Men... Ja.
Skulle man liksom om vi säger att Nintendo skulle liksom bytt ut Mario mot en annan karaktär för varje spel som gått, då skulle inte de här spelen vara populära på samma sätt, tror jag. För att när man var liten, då såg man liksom Mario, okej, det är ett roligt spel. Sen såg man att Mario var med i ett till spel, då ville man ju köpa det för att det var ju Mario.
Ja, alltså, men de är tidlösa.
Ja, de är tidlösa och man attraheras ju av att det är samma karaktär i ett nytt spel. Och det är därför, där är det ju en bra huvudkaraktär.
Ja, precis. Du nämnde det här att de här klassiska karaktärerna, de kanske inte säger så mycket. Och då kom jag in på en manlig protagonist som jag tycker väldigt mycket om.
Mm.
Han säger någonting, men det är inte så jättemycket dialog. Jag tänker på Wander från Shadow of the Colossus.
Mm. Han säger en sak.
Ja, typ.
Agro!
Ja, precis.
Han ropar på sin häst hela tiden. Ja. Fantastisk karaktär, ja.
Jag uppskattar verkligen det här spelet oerhört mycket. Vi har den här unga mannen som är villig att göra i stort sett vad som helst för den kvinnan han älskar som har dött.
Mm.
Till och med offra sig själv. Och den resan han gör från att vara en naiv och desperat ung kille till att bli det här tomma, mörka skalet som man ser honom som i slutet. Det är riktigt fascinerande. Jag beundrar det här spelet enormt. Men jag beundrar även den påtagliga karaktärsuppbyggnaden trots bristen på någon vidare dialog.
Mm.
För det är ju inte så mycket som sägs i spelet, men ändå så växer man tillsammans med Wander under hela spelet.
Mm.
Och det är imponerande.
Ja, precis.
Tycker jag.
Och
för man får ju se hur man ser hans desperation när han kommer till det här förbjudna landet, när han tar kontakt med den här liksom otroligt gamla guden. Och vad som krävs för att rädda den han älskar och att han liksom ger sig ut, det är häftigt. Och just som jag sa innan, man märker hur naiv han är i början. Han vet inte vad han ger sig in på. Men i slutet så börjar han ju förstå. Han ändras ju. Hans fysiska utseende ändras i takt med att han liksom...
Mm.
Han kommer närmare och närmare sanningen.
Och alltså Shadow of the Colossus är ett spel som vi återkommer till väldigt ofta i den här podden. Men det är ju bara för att det är ju enligt oss båda ett av tidernas absolut bästa tv-spel.
Ja, alltså det är underbart.
Ja, vi har gjort ett helt avsnitt om det också.
Ja.
Det kan man ju lyssna på om man vill.
Med vår gode vän Axelie.
Ja, precis.
Har du märkt att vi alltid tilltalar Axelie som vår gode vän?
Han är en fantastisk människa.
Jag saknar honom.
Ska vi ta en liten kommentar här också?
Ja, det gör vi.
Vi kan ta Christopher Schenström, Chris från Videospelsklubben.
Chris.
Prinsen från Prince of Persia. Motivering: fysiken och skäggstubben. Till detta kommer även korta punchlines som känns lite som en korthet hos män. A.K.A. vi brukar inte dra ut på grejer. Korta och snabba, ärliga svar är enklast. Ja, absolut. Prince of Persia, absolut.
Jag har inte spelat de spelen faktiskt.
Nej, de är väldigt roliga faktiskt, tycker jag. Man ska nog undvika filmen dock.
Ja, filmer gjorda på spel brukar inte bli så bra.
Nej. Men det här med punchlines, det är rätt kul. För vi har ju, det är ju vanligt bland, det är vanligare bland manliga karaktärer än kvinnliga, skulle jag säga. Och någon som står för en av de absolut sämsta punchlinesen enligt mig är Leon S. Kennedy från Resident Evil 4.
Ja, alltså, han är ju en riktigt bra protagonist, tycker jag.
Ja, men han lider lite av att
för stort
hans
ego.
Ja, det som han tror är coolt känns bara liksom lite platt och töntigt ibland, tycker jag.
Ja, det känns förlegat.
Ja, för
det typ hade funkat 1984, men inte så här nu.
Nej, precis. Och spelar man Resident Evil 4 så får man ju ta del av många riktigt dåliga så här punchlines från hans.
Men jag gillar honom mer än Chris.
Ja, men Chris är lite den här nerborrade soldaten liksom.
Men Chris är platt.
Ja, Chris,
Chris
är platt.
Chris är en generisk stereotyp soldat som har muskler lika stora som en, alltså ett lår.
Ja. Men det roliga är att man försökte ju utveckla Chris som karaktär i och med, alltså i Resident Evil 5 var han ganska platt. Han hade inte så mycket att säga, liksom personliga åsikter. Han var arg på Wesker, det är typ det. Men i Resident Evil 6 försökte man ge lite mer karaktär. Och
hur gick det?
Han sitter i en bar och är full och så här.
Alltså det spär ju bara på, alltså den här stereotypbilden, ja, av honom.
Jag
han är
det.
Så här en arg soldat, det här måste rädda världen. Ja. Slå banka.
Bioterrorism.
Ja, eller hur?
Nej,
finns inget djup.
Nej.
Alltså nu ska vi inte trashtalka honom. Han är ju också ball liksom, men jag tycker att Leon är lite, han är lite coolare.
Ja, men han har för dåliga punchlines.
Jo, men det är väl jättekul.
Ja, men det blir...
Jag diggar hellre en protagonist som ger usla one-liners.
Ska jag säga...
Som får en att skratta,
ja.
Än en karaktär som inte bidrar med något.
Alltså, det är ju det här med punchlines. Det kan gå rätt och det kan gå fel. Mats Holmqvist har skrivit till oss också, El Kebabo, känd från videospelsklubben också. På PS3 måste jag säga Nathan Drake. Gillar hans små kommentarer och han är en bra hjälte, tycker jag. Och där har vi ett exempel på en karaktär som släpper liksom små one-liners som man ändå sitter och garvar åt. Liksom. Jag älskar också Nathan Drake.
Alltså Nathan Drake, det är ju alltså Indiana Jones i spelformat. Liksom.
Fast en modernare och lite kaxig. Liksom.
Och man älskar honom fastän han typ är en... Alltså psykopat och mördare.
Han är en massmördare. Alltså,
han är ju massmördare.
Absolut.
Han har ihjäl hur mycket människor som helst och det är ingen som stannar upp och typ...
Nej,
han kill the guy.
Han liksom. Sover ändå gott på natten liksom.
Ja.
Det är märkligt.
Alltså egentligen. Att spela Uncharted-spelen, det är ju som att bevittna en så här klassisk Hollywood...
Matiné.
Ja, alltså ett äventyrsfilm liksom.
Mm.
Det är ju förutsägbart, men det är sjukt underhållande.
Jag håller med. Och jag verkligen, verkligen älskar Nathan Drake. Jag tycker att han är en rolig karaktär. Och jag måste också få berätta lite om en av mina favoritscener i spelet. Jag tänkte att vi spelar upp det klippet här.
Tell me you don't have anything to do with this.
That's ridiculous.
There you are, Nate. I think I lost them.
Oh, whoa, whoa. It's all right, Chloe. They're journalists.
Oh. Well, we need to keep moving if we want to stay one step ahead of Lazarevich, so...
Oh, man, Nate!
Hey, wait. Now, don't jump to conclusions, Elena.
I'm sorry, am I sensing some history here?
Oh, Elena Fisher. Last year's model.
That's cute. Oh. Yeah. No, no. Glad you find this so funny.
Well, I never figured you for the white bread picket fence type.
Hey, she's a lot tougher than she looks, thank you.
Det här är en fantastisk scen ifrån det här spelet. Det är alltså Nathan Drake har ju en liten romans med en kvinna i ettan. Han har med sig en ny kvinna i tvåan och stöter på kvinnan från ettan då. Och då...
Ooh, drama.
Ja, det blir drama. Och jag älskar det för han är så snabb med att slänga in. Ah, cute. Alltså han är så, liksom, så här snabb i käften och... precis som Dante. Dante är ju liksom den onda tvillingen, om vi ska säga så. Och Nathan Drake är liksom den goda killen.
Men han är en typisk hjälte. Ja. Alltså man lär sig att man växer ju tillsammans med karaktärerna. Man älskar karaktärerna.
Ja.
Och de har verkligen personligheter.
Absolut.
Han är ju inte bara en så här generisk kille som ska ut och leta efter en skatt. Han är liksom lite småkorkad, lite så här, ger sig in i saker utan att tänka. Han har alltså ganska grava kvinnoproblem, lite så här omogen.
Alltså, ja, omogen är rätt
väldigt
ord.
Omogen och barnslig och ja, men du vet, humoristisk.
Alltså, men det är det man gillar,
listan
tycker jag.
Kan göra så lång på egenskaper han har. Och det är, han är en klassisk så här, god hjälte.
Ja, precis.
Och då finns det ju även antihjältar som du pratade om innan.
Mm.
Och sådana uppskattar jag också.
Mm.
De behöver inte vara så här rädda världen. Liksom. Det kan vara liksom människor som är mänskliga, om du förstår vad jag menar, med fel och brister. Jag tänker speciellt på James Sunderland från Silent Hill 2.
Mm. Ja.
Ett otroligt bra spel. Han är verkligen, han får ju stå som representant ifrån skräckhyllan. Han kanske inte är den roligaste, men jag tycker verkligen att han är en trovärdig och djup karaktär. Man känner ju sympati för honom genom hela spelet. Den här splittrade och trasiga människan som inte vet någonting, liksom, som hamnar mitt i en mardrömsvärld. Och det jag gillar med honom, det är just att han är mänsklig. För egentligen så är det ju hans brister och hans inre demoner, om man vill säga så, som spelet kretsar kring. Allting manifesteras ju på grund av hans liksom, syndiga natur. Och det är det jag uppskattar väldigt mycket i det här spelet.
Mm.
För det är det handlar om. Det är hans inre demoner.
Ja, James är ju ett tecken på att en bra manlig huvudkaraktär inte behöver vara en snygg frisyr och bara muskler. Liksom.
Nej, och de behöver heller inte rädda världen. Det är inte det en bra manlig huvudperson behöver göra.
Nej, precis.
De behöver inte uträtta något stordåd. De kanske egentligen bara behöver lösa någonting inom sig.
Mm. Nej, precis.
Sitt personliga.
Absolut, absolut. Det håller jag med om. Jag skulle vilja prata lite snabbt om en, om vi nu ska ta den här stereotypen manlig huvudkaraktären. Vi säger att det är viktigt med stora muskler och en snygg mustasch. Så skulle jag vilja prata lite grann om Mike Hager från Final Fight. Känner du till honom?
Osäker.
Han är borgmästare i Metro City. Och hans dotter blir kidnappad. Och istället då för att hon blir kidnappad av ett street gang, vad ska jag säga. Och istället då för att liksom anlita någon polisgrupp som tar hand om det här, då tar han på sig sina hängselbyxor, kammar mustaschen och ger sig ut på gatan för att spöa folk. Jag älskar Mike Hager ifrån Final Fight. Han är så jävla cool.
Honey, don't wait up for me. Så bara drar han.
Ja, men det finns ju liksom, Final Fight har många roliga huvudkaraktärer, men Mike Hager tar priset. Liksom. Gröna hängselbyxor.
Men alltså, är det ett fighting-spel? Eller är det side-scrolling?
Side-scrolling, beat 'em up.
Beat 'em up, okej.
Okay. Precis. Men det, jag vill bara slänga in honom, för jag tycker att han är en härlig karaktär som bara så här, han är det här som, han står för hela det här klassisk manlighet med muskler och mustasch, liksom.
Typ så här, slå först, tänk sen.
Ja, precis. Men han är borgmästare till vardags, men på helgerna då går han ut och spöar folk på gatan. Jag älskar honom.
Ja, det är roligt faktiskt.
Han är sjukt rolig. Jag ville bara slänga in honom här som en liten, godisbit. Liksom.
Släng på.
Mm.
Jag har en, eller vill du ta en kommentar?
Jag kan ta en kommentar här när vi ändå pratar om de här stereotypa manliga huvudkaraktärerna. Joakim V. Andersson, Duke Nukem. Hårda one-lines och ännu hårdare biceps. Lever för att smiska alienstjärt. Vad mer kan man behöva? Precis, han är också ett tecken på den här liksom ybermanliga huvudkaraktären.
Ja,
som liksom blir som ett skämt i sig själv. Liksom.
Ja, det blir nästan en parodi. Och jag tror att just sådana karaktärer, antingen älskar man dem eller så hatar man dem.
Ja, precis. Det beror på hur man upplever dem själv, tror jag. Och vad man gör av
antingen det. Tycker man bara att alltså, han är ju för skön. Eller så bara går man och stör ihjäl sig på han.
Ja, Duke Nukem är ju asskön, tycker jag.
Jo, men jag säger att det finns säkert folk som tycker att han är jobbig.
Ja, visst, absolut, absolut.
Jag har en som jag tycker är rätt värd att nämnas i alla fall. Simon Belmont från de första Castlevania-spelen.
Mm.
Han kanske är lite simpel nu när man tänker efter, Men jag tycker ändå att han tillhör de här klassiska hjältarna. Och hans jakt på ondskan själv, Dracula, det om något avslöjar ju ett enormt driv och målmedvetenhet.
Mm.
Du pratar om de klassiska karaktärerna som bara kastar sig ut i den här...
Kastar sig ut i faran direkt.
Ja, precis. Utan att ifrågasätta. Och Simon Belmont om någon gör ju faktiskt det. Och det leder mig faktiskt till en annan karaktär som tillhör samma serie. Jag tänker på Gabriel.
Gabriel i Belmont från, i Lords of Shadow.
Precis, Castlevania, Lords of Shadow och Lords of Shadow 2. Huvudpersonen, alltså Gabriel, hans jakt efter ondskan. Ondska i bokstavlig form, verkligen. Men även hans egen strid mot sin inre ondska. Det tycker jag är, alltså det är både visuellt och mentalt vackert och väldigt tilltalande. Jag tycker att det spelet, det var väldigt, väldigt intressant. Och han som person startar som en klassisk hjälte men slutar som en antihjälte. Och det tycker jag är en oväntad resa. Det är inte som man tror.
Nej, precis.
Och när du har du spelat de tidigare Castlevania-spelen, då sitter du egentligen bara och väntar på att Dracula ska framträda. När kommer han? Vi vill ju se liksom hur en, alltså 2000-talets Dracula ska se ut. Och då menar jag alltså att det här spelet kom på 2000-talet.
Så jag menar.
Men det är oväntat och jag ska inte säga hur det är för den som inte vet, men jag tycker det är bra. För det är inte det här bara klassiska, nu ska jag ju ge mig ut och döda fiender, utan det är, nu ska jag ge mig ut och döda fiender, men även döda fienden inom mig.
Väldigt fint beskrivet.
Det blir alltså flerdimensionellt.
Absolut. Gabriel är en väldigt bra karaktär också, tycker jag.
Och sen kan man ju säga vad man vill om spelet. Man kanske inte gillar upplägget, eller man kanske tycker att det är repetitivt, men rent visuellt så är det otroligt vackert.
Jag tänkte inte ens på honom när jag skrev min lilla lista här faktiskt. Men han är faktiskt en väldigt, väldigt bra manlig huvudkaraktär.
Men det är kul med protagonister som har ett mörker.
Ja, absolut. Och på tal om protagonister som har mörker, så har vi fått en kommentar här ifrån Andreas Majgren. Han tyckte att det var ett svårt val att välja manliga huvudkaraktärer. Men jag har alltid älskat Max Payne. Huvudkaraktärerna i gamla Full Throttle och Mega Man såklart. Huvudkaraktären i Saboteur och Just Cause också. Men Max Payne är ju en karaktär som har ett inneboende mörker. Och han är också en väldigt, väldigt bra karaktär. För de som inte spelat Max Payne, han är väl en polis. Kommer hem från jobbet en dag och hans fru och hans ganska nyfödda barn är ju blivit brutalt mördade. Och Max Payne ska då ge sig ut på revansch. Och,
en hämndresa.
Ja, precis. Han har ju också det där inneboende hatet och ilskan liksom. Och
han tar lagen i egna händer.
Minst sagt.
Vi uppskattar nog alla sådana spel där en människa liksom får utlopp för sitt raseri. För att en annan måste ju liksom tygla sig själv varje dag. Ja, nu låter det som att jag är värsta hulken som inte får gå runt och är arg hela dagarna.
Är du inte det?
Du... aktar. Nej, men det är klart, en annan försöker ju behärska sig hela tiden, så jag tror att det är lite så här, ja, men det är skönt att se en människa få utlopp för sitt raseri på något som är rättfärdigat.
Ja,
jag menar, vem hade inte tyckt att det är okej att liksom få ragea på någon som har mördat sin, alltså ens familj.
Precis.
Det är ju episkt.
Och Max Payne har ju inte, han besitter ju inte heller de här stora liksom musklerna och det där, utan han har liksom en emotionell kamp som han måste ta i tur med under hela spelets gång. Och det är samma sak med Gabriel Belmont och många andra karaktärer, att de har ju liksom, de är väldigt känslomässiga och de reagerar på känsla. Och vissa tar till vapen och andra tar till andra liksom sätt att hantera sina känslor på. Så att liksom när vi pratade om kvinnliga huvudkaraktärer, då var det mycket det här med att de ska vara liksom tuffa och badass brudar liksom. Men killar, så jag föredrar nog manliga huvudkaraktärer som går mer på känsla. Människor som jag känner att jag kan relatera till och som jag kan röras av under spelets gång liksom. För det som jag tycker är viktigt med en manlig huvudkaraktär, det är att han genomgår en resa. Och det behöver liksom inte vara att han ska bli större och starkare och få större vapen, utan han ska utvecklas. Det tycker jag, visst, det kan man ju applicera på kvinnliga huvudkaraktärer också. Men jag tycker ändå någonstans att för mig så är det viktigt hos en karaktär överlag i spel att det ska finnas en emotionell drivpunkt. Liksom.
Ja, visst. En inre strid.
En inre strid är viktigt tycker jag.
Jag håller med. Och som sagt, det här gäller ju både man och män och kvinnor. Men jag tycker att en bra protagonist ska kunna relatera till den.
Mm.
Och de behöver inte vara någon hjälte som räddar världen. Men de behöver en stark personlighet. Mm. Så man liksom lockas att lära känna den här personen. Men det finns ju olika typer som vi verkligen har fastslagit ikväll. Men du pratar om att de behöver göra en resa. Men det är ju olika. Det är ju, alltså, vissa protagonister gillas inte för att de gör en resa utan för att de är lite så här ovanliga. Och kanske just för att de är testosteronpaket. Jag tänker typ på Kratos som vi redan har hört lite.
Mm.
Kratos från God of War. Han gör ju kanske ingen direkt resa. Han är ju redan badass från början och i slutet är han badass.
Han blir bara lite mer badass.
Han kanske blir lite mer då, snäppet.
Mm.
Men det man gillar med honom, det är ju att han liksom, att han just är så fruktansvärt badass att det blir nästan löjligt.
Mm.
Och att han tar för sig och han backar inte för någon.
Mm.
Men egentligen kanske de inte är så jättedjupa.
Mm.
Å andra sidan har vi en av mina favoriter och det är ju Lee från The Walking Dead.
Mm, ja.
Episod 1. Vilken bra karaktär alltså.
Där kommer
otroligt
vi in på det här lite.
Otroligt bra karaktär.
Där kommer vi in lite grann på det här. Det är en karaktär som agerar utöver dina val. Men han har ju även en väldigt stark personlighet vid sidan av dina val.
Ja, och han har redan en bakgrundshistoria.
Ja.
Och vi har en person här som, han är också så här mänsklig. För att han är till synes god. Han försöker göra det rätta. Men han måste liksom kämpa mot sina kamraters fel och brister. Och de litar inte på honom. Han måste förklara sig och han måste lösa situationen. Han blir den här självklara ledaren som alla ser upp till. Men så har han liksom ett mörkt förflutet. Han har också gjort fel.
Mm.
Och det liksom hinner ikapp honom och han måste lösa situationen. Och det
ja, han är väl på väg, han är väl på väg till fängelset i introt till säsong 1 av
Han har ju faktiskt begått ett brott. Och hur man då som spelare väljer att lösa det här, det är ju väldigt intressant om du vill säga det till alla från början eller om du vill hålla det för dig själv.
Mm.
Vad blir konsekvenserna liksom?
Nej, precis.
Så, han är en jättebra karaktär för han kan man verkligen relatera till och man känner sympati för honom.
Mm.
Och alltså animationerna i det spelet, även om de känns lite så här cartoonish, så de är så otroligt bra. Så otroligt bra animerade. För man ser verkligen känslorna i hans ansikte.
Han ser så ledsen ut hela tiden.
Hela tiden. Och det, ej fy.
Du blir nästan lite rörd här nu när vi sitter och pratar om
han
det.
Han är en sån bra karaktär alltså.
Ja, verkligen. Det är han. Välskriven. Apropå God of War, bara lite snabbt. Får jag göra en Kratos-imitation?
Ja, visst.
Zeus!
Ja, det var han.
Det var bra.
Eller så kan man
Athena!
Han ska alltid så här grunta ut sina ord. Vi fick en kommentar faktiskt också angående Zeus. Eller inte angående Zeus, angående Kratos såklart. Andreas Jan Fredrik Mellberg skriver: finns ju oftast två hjältar att välja på i spel med män. En är den kaxiga, självklara hjälten som kastar sig ut våghalsigt på äventyr. Där får jag säga Nathan Drake från Uncharted som favorit. Tätt följt av Zidane från Final Fantasy 9. Hjälte 2 är antihjälten likt Kratos från God of War. Och min favorit av alla män egentligen Snake från Metal Gear Solid-serien. Som nu tyvärr förstörts av den hemska Kiefer Sutherland. Som egentligen inte vill ha någon hjälp. Som egentligen inte vill vara någon hjälte men som tvingas genom sina dåd att bli en. Ja, absolut. Solid Snake är ju en väldigt väldigt, väldigt kär karaktär även för mig. Han är ju liksom han är ju liksom en den här kalla mannen som dras in i äventyr som leder honom på en också emotionell resa.
Han är nästan också en antihjälte.
Det är han, absolut.
För att han gör ju goda val. Han klassas som en god människa. Men han är ju inte den som alla barn hoppar upp i famnen på.
Nej, verkligen
alltså,
inte.
Han är ensam varg. Han gör det han måste göra ändå.
Jo, precis. Och han får ju liksom, han gör ju också alltid, i alla spel så gör han ju en resa. Men vet du vad det är som gör att han är en Bad good guy.
Nej.
Han röker.
Det har du rätt i.
This is Snake.
Och så har han ögonlapp.
Ja, precis. I vissa spel har han. Det är så här... Big Boss som har det, va?
Ja, det är det ju.
Men det är ju Snake. Alltså,
ja,
Snake.
Det är inte Solid Snake.
Nej, det är inte Solid Snake, men
my mistake.
Ja, och Kiefer Sutherland spelar ju Snake i de här nya spelen. Jag vet inte vad jag tycker om det.
Jag gillar det. Du, när du och jag träffades, då sa du så här att du gillade Kiefer Sutherland för att din pappa ser ut som Kiefer Sutherland.
Alltså, det är sjukt. Min pappa är en fysisk kopia av Kiefer Sutherland.
Din pappa är Kiefer Sutherland.
Han är min biologiska pappa.
Ja,
nej. Men på riktigt, min pappa är väldigt lik honom till utseendet. Det är ibland skrämmande likt Kiefer Sutherland.
Ja, faktiskt. Så, men du gillar nog visst honom.
Ja, men jag tycker att Snake porträtteras bäst av David Hayter, som har gjort rösten från och med Metal Gear Solid upp till...
Jag håller nog med.
Upp till fyran där.
Jag håller nog med.
Jag gillar hans det här... Det där liksom, det här han typ så här.
Vad var det? Ja, precis.
Liquid.
Det är så jobbigt att göra gott.
Ja, precis. Jag älskar hans med gruntiga ljuden liksom.
Jo, men han är lite så här antihjälte. Jag har en annan som jag gillar, som är nästan lite så här, de delar lite attityd.
Mm.
Ja, om jag säger en man som är rapp i käften, han är smått narcissistisk och han ogillar barn.
Det finns många. Ja. Nu trillar en palett ner här. Du pratar om Kyle Hyde från Hotel Dusk som vi spelade i förra avsnittet.
Ja.
Du blev kär i honom.
Alltså, jag kan ju inte ha en podcast om manliga huvudkaraktär utan att nämna den här älskvärda Kyle Hyde. Alltså, jag fastnade verkligen för honom. För mig så gjorde hans karaktär hela spelet.
Mm. Ja, alltså, han är väldigt färgstark.
Ja, verkligen. Man blir nästan förvånad ibland över att han är så pass aggressiv och så här, lite elak mot barn typ.
Han är en riktig cyniker.
Han är en cyniker, ja. Han tror att han själv har rätt, men man litar ändå på honom. Han är ju inte inte elak liksom.
Nej,
utan
precis.
Han är ju en god människa. Han vill göra rätt, men det är bara att han har utstått så mycket hemska saker så han har liksom förlorat tron på mänskligheten.
Mm.
Och han förväntar sig alltid det värsta.
Ja. Precis.
Lite så är det.
Ja, absolut.
Men
absolut.
Alltså, hans lines är ju oslagbara. Mm. Älskar det.
Om vi ska börja summera ihop lite här nu. Då har vi ju liksom pratat om att manliga huvudkaraktärer behöver ju inte nödvändigtvis bara vara muskler och en snygg frisyr och coola kläder.
De ska vara intressanta.
Precis. Men om du skulle få välja liksom en favorit. Om vi säger så här. Du skulle få gå ut och äta middag med en manlig spelkaraktär, och det skulle först vara en middag, och sen skulle det vara sen skulle ni gå på bio, och sen skulle ni gå ut på nattklubb. Vem skulle du ta med dig då? Och vänta nu, det är inte färdigt här än. Vad skulle ni äta? Vilken film skulle ni se på bio? Och vad skulle ni ta för drink sen?
Alltså, det här är ju, jag kan ju välja tre olika till alla de här tre olika tillfällena.
Ja, men du får bara en.
Ja, okej. Okay. Mm. Det här var jättesvårt. Men om jag ska välja någon som jag verkligen sympatiserar för, då är det nog Lee i Walking Dead.
Mm.
Vad sa du först?
Vad skulle ni käka? Skulle ni käka liksom italienskt eller sushi?
Han känns
eller?
ändå som en så här laid back. Jag hade nog käkat typ pizza, tror jag.
Pizza, okej. Ja.
Mm.
Och sen gå på bio då?
Det hade nog blivit någon så här drama. Höstlegender med Brad Pitt kanske.
Han skulle bli så här påverkad och sitta och gråta lite.
Han skulle
lite,
sitta och grina. Ja. Ja. Sen då? Skulle vi dricka för någonting?
Dricka för drink på nattklubben.
Han känns som en man som liksom gärna gottar ner sig i en dyr whisky.
Mm.
Det hade vi nog druckit. Och det hade inte varit på nattklubb.
Nej.
På typ en rökig pub.
Mm.
Du då?
Jag skulle vilja gå ut och käka middag med Mike Hager från Final Fight. Och efter vi har käkat middag skulle vi spöa alla som jobbar på restaurangen. Sen skulle vi gå på bio. och se en actionfilm. Och sen skulle vi spöa alla i biografen. Sen skulle vi gå ut på en nattklubb, svepa varsin bärs och spöa alla på nattklubben. Nej, jag vet
trevligt.
Inte. jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det själv riktigt. Men det är klart det vore kul att gå med Link. Han säger ingenting. Då kan bara jag sitta och prata. Han kan bara sitta och lyssna. Det är rätt skönt. För jag gillar ju att prata. Nej, men jag vet inte. Det är jättekul. Det skulle vara jättekul att ta med sig Nathan Drake. Det hade varit kul. Eller John Marston.
Ja,
liksom.
Det är ju givna valet för dig. Ja. Du och Nathan Drake.
Nathan Drake, vi skulle ta en snabb hamburgare.
Så här, omogna...
Ja, precis. Så skulle vi gå och se en dålig komedi.
Ni hade
haft
jättekul. Ni hade sett typ så här...
Dumdummare 2.
Nej, men vad heter den här med bilen som försvinner?
Med bilen?
Va? Med Ashton Kutcher och...
Dude, Where's My Car?
Dude, Where's My Car? Ah, det är du och Nathan Drake.
Shit, vad det... Den filmen är gammal. Man tänkte på så här att det är en film som är ändå är ganska ny, tänker man. Men den är så här...
Sweet. What's my say?
Dude. Men den filmen är typ, den är typ 10 år gammal.
Ja.
Det är helt sjukt att
tiden går. Ashton Kutcher är gammal.
Ja, är han fortfarande ihop med Demi Moore?
Nej.
Nej, jag har inte
han
koll
på... Han är tillsammans med Mila Kunis.
Ja, så kanske det. Lite incestuöst, That 70s Show. De var väl ihop där i den serien, var de inte?
Ja, men hur blir det
incestuöst? Ja, men det blir incestuöst för att de har varit ihop på film och sen, eller på en tv-serie sen, så har de varit ihop på riktigt. Jag vet
vad incest betyder?
Jag vet vad incest betyder. Ja.
Nu vandrar vi upp för en hög bergstopp.
Ja. Men hörru, ska vi kanske tacka för oss? Jag skulle bara vilja säga så här. Vårt intro, som ni hör, på Paripixlar. Jag kör ett band som heter Bossfight och de har släppt en ny låt på YouTube, så jag tycker ni ska googla fram den och lyssna på den. Den är riktigt, riktigt mysig.
Super.
Och då vad ska vi prata om nästa avsnitt, tycker du? Vi har pratat om att vi ska ha en musikspecial, eller hur?
Ja, och jag känner att tiden är inne för att ta oss an, tror vi väl, SNES-musik.
Musikspecial tema Super Nintendo.
Ja.
Intressant.
Ja, och jag känner att vi kommer få många kommentarer. Kom igen nu, kommentera.
Ja, ni som lyssnar ska självklart bidra. Vilka är de bästa låtarna från Super Nintendo-eran?
Ja, det kommer bli jättekul faktiskt. Så det kommer bli svårt att välja. Frågan är om vi kommer göra en lista eller om vi kommer liksom prata lite levande så här. Det får vi se.
Vi beror på hur mycket kommentarer vi får liksom.
Precis.
Hur mycket av våra egna låtar som får plats på den.
Men det finns många guldklimpar från SNES eran så det här kommer bli jättekul faktiskt.
Det kommer bli ett avsnitt som är typ 7 timmar långt. Nej, men vi kommer försöka variera så mycket det går liksom.
Ja, det är det vi försöker göra.
Ja.
Inte bara Final Fantasy.
Nej, inte bara Final Fantasy. Det kommer bli Final Fight.
Nej,
vi får se vad som händer. Men ja, som vanligt så ni har lyssnat på Paripixlar. Vi finns på videospelsklubben.se och på iTunes och på lite
Facebook.
Överallt. Facebook såklart. facebook.com/paripixlar. Jag tycker ni ska gå in och likea och framförallt, alltså vi har ju sett nu den senaste tiden att det är ju jättemånga som lyssnar på Paripixlar. Mer än vad vi trodde faktiskt. Men det är ganska få av er som kommenterar. Så jag tycker att ni ska gå in och bara skriv en rad. Vart ni hittade oss, vad ni tycker om oss.
Ni kan bara skriva så här: hej.
Hej, ni är jättetråkiga. Prata om det här istället. Bra, skriv det till oss så gör vi det. Liksom.
Kanske.
Vill ni tipsa om spel eller liksom teman på avsnitt. Vad som helst, vi är liksom jätteöppna för allt. Och vi tycker verkligen att ni ska kommentera mycket, mycket mer än vad ni redan gör. Långa kommentarer så att jag har problem att läsa upp dem.
Ja, precis.
För jag är skitdålig på att läsa upp kommentarer. Men det är en annan sak.
Du är lite dyslektiker.
Jag tror att jag är lite dyslektiker. För jag har svårt att läsa, det har jag sagt förut. Jag har svårt att läsa sånt som andra skriver.
Jo, men det är för att vissa skriver som man pratar. Det ska man inte göra.
Säger du som är ordnazist i för sig.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Anyway, tack så jättemycket för idag.
Ja, tack så mycket. Hoppas ni får en riktigt bra fortsättning på er dag.
Det hoppas vi.
Puss och kram på er.